Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Har du kört i morse eller?
Ja. Precis innan.
Precis innan?
Ja.
Vilken tid?
Jag började klockan, vad var den? 8.
Ja, fy fan vad tunt.
Ja, jag vet, jag vet, jag vet.
Man måste gå upp tidigare.
Ja, jag vet.
Köra första passet.
Ja, jag vet. Men det blev så.
Sitt ner i båten, håll i dig nu för fan. För nu måste jag måste ha hjälp med en analys.
Ja.
Är du redo?
Ja, jag är redo.
Jag vet att du är coach. Du har varit det under lång tid i idrottens värld, framförallt löpning.
Mm.
Jag stöter på en man på gymmet,
ja.
Äldre man som går på bandet, tränar. Går ganska bra fart,
ja.
Väldigt noggrann, detaljerat, så bokför han alla. Han kör som intervaller, lite längre intervaller, kanske 7-8 minuter gång.
Ja.
Och så går han av bandet och så skriver han upp allt det här väldigt noggrant. Men, Sigge, när han går av bandet, då höjer han farten.
Jaha. Under sin vila? Eller?
Under vilan så höjer han farten.
Okej.
Okay. Ganska markant. Jag vet inte varför.
Nej, det är lite märkligt.
Så jag är väldigt nyfiken nu på din analys.
Ja, men en variant skulle kunna vara att han vill att det ska se ut som att han, när han står där och vilar, om någon går förbi så ska de tro att han kör på den farten som bandet rullar då när han vilar.
Ja, precis. Men han är ju tvungen att gå upp på bandet ibland. Och då sänks ju farten ganska markant.
Ja, just det. Ja, nej, den är kanske inte helt...
Tror att det är så att han lurar sig själv i sitt protokoll? Att han för upp någon sorts snitttid?
Ja, totalen liksom, när han är färdig så, ja, det skulle kunna vara det. Stå 10 kilometer på 47 minuter för att egentligen så har det gått på 60.
Mm. Jag har inte hittat någon rimlig förklaring.
Nej, jag har aldrig sett någon som har gjort så själv. Däremot tvärtom, att man drar ner farten då.
Ja.
Ja, man kör intervaller, det är ganska vanligt.
Ja. Ja, den är kul. Jag fortsätter följa honom,
ja.
på nära håll. Eftersom jag är väldigt nära i en annan maskin. En annan grej bara, som jag kanske, jag vet inte, jag tror jag har nämnt det någon gång här tidigare, men den här trenden med badtofflor.
Är det en trend?
Det är en riktig trend alltså.
Ännu en trend som jag har missat, ja.
Badtofflor på gymmet när man går runt bland maskinerna.
Aha.
Nej, vi skiter i att analysera det bara.
Ja, men är det de här som lyfter när de tar av sig tofflorna när de ska köra knäböj eller någonting?
När man har tofflorna på sig, Sigge.
Jaha, okej. Okay,
när de går i varje maskinerna.
Vi släpper det, tycker jag.
Ja, vi släpper det. Ja, jag hade ju en grej till förresten.
Shoot.
Det är också en klassiker, tycker jag. Långa tights, när det är plus 30. Den kan du ju också dra en förklaring.
Ja, vi ska inte ställa den frågan till Jesus, för då blir han vansinnig.
Ja.
Han blir så upprörd.
Nej, men det är ju sinnessjukt. Säg det nu.
Ja, det känns som att det är ganska plågsamt. Alla. You can run on for a long time. Run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down.
Mycket välkomna säger vi till Elitpodden. någon sorts summer edition due.
Ja.
Vi var tvungna att sätta oss vid mikrofonerna.
Ja, tog några veckor.
För att det händer enorma saker med våra kroppar.
Ja.
Det blir en fantastisk statusuppdatering här alldeles strax. Men vår sponsor,
ja,
som alltid är med oss även idag,
mm,
är Saucony.
Yes.
Vi har pratat en hel del tidigare om deras olika modeller vad gäller skor. Vi har också nämnt WeHo Run Club, mm, som är deras community där de försöker samla så många löpare som möjligt som just nu siktar mot Lidingöloppet.
Ja.
Och det bedrivs träningar,
mm,
vet du var?
Ute på Lidingö.
Ja,
man det har varit lite andra ställen tidigare också, mm, men nu är det Lidingö.
Den samlas på Lidingövallen, va? På söndagar.
Ja, precis.
Är alla välkomna och dessutom om man vill gå in riktigt hårt där så kan man få träningsprogram.
Just det.
Från Anders Salkai.
Ja.
Och om man nu har någon tanke på Lidingöloppet eller är anmäld så är det ju hög tid att börja steppa upp,
oh ja,
träningen.
Det är inte så långt kvar.
Så gå in, kolla på det, anmäl er och var med i Sokonis WeHo Run Club. Nu kommer vi här till den närmast fenomenalt intressanta punkten. Jag vet inte hur långt det här kommer bli.
Nej, det kan bli långt.
Det handlar om oss själva.
Ja.
Och som dessa egon vi är.
Ska vi vältra oss?
Ja. Ja. Jag fick något sms. Du hade fotat av en digital historia som sitter på din cykel.
Ja.
Om jag kommer ihåg rätt så tror jag det stod kaloriförbrukning 6 eller 7000.
På ett pass eller?
Det vet inte jag.
Ja.
Men det stod det.
Ja.
Berätta nu. Hur mycket cyklar du?
Jag har cyklat. Jag har varit på Gotland i några veckor. Jag kom hem för några dagar sedan. Men och då har jag cyklat väldigt mycket. Jag har gjort så mycket jag har kunnat faktiskt.
Mm.
Det skulle kunna ha varit ännu mer, men ja, jag pallar inte mer.
Men det är liksom, det är fullt ut, för du har raka benen,
mm,
har du gjort.
Ja, vi tog in och testade.
Ja. Går det fort? Fortare då?
Ja, det går mycket fortare.
Mm.
Stor skillnad.
Ja. Ja. Hur trivs du med i cykelvärlden?
Ja, ganska, helt okej ändå,
mm,
faktiskt. Men jag tyckte det var ganska roligt. Det hade lite otur med väder på Gotland, det var ju inte så somrigt. Så det blåste ganska mycket. Och det kan man ju bli psyksjuk av om man sitter på cykeln 3 timmar och det blåser hela tiden från sidan framifrån och sådär.
Mm.
Så att jag hade några cykelrunder där jag körde, jag tittade åt vilket håll det skulle blåsa helt enkelt. Och så körde jag från punkt A till punkt B och blev upphämtad. Då får man ju så här,
du har en väldigt förstående familj.
Ja, det har jag också. Ja, det kan man säga. Men då kan man cykla medvind i några mil. Mm. Sådär, utan att behöva liksom vända upp i motvind. Och så. Nej, men jag cyklar mycket. Och sen så, finalen var ju sista dagen på Gotland, så cyklade jag nästan hela Gotland. Från nord till syd. 14 mil nästan. Och det var schysst.
Det var schysst.
Ja, jag blev väldigt trött sista 2 milen, men det var kul.
Vad har det gjort med din kropp och med hela dig, den här cykelbubblan?
Jag har ganska ont i rumpan konstant, kan man säga. Ont i låren.
Mm.
Men jag mår rätt bra tycker jag. Jag har inte ont någonstans annat sådär. Liksom. Jag har inte fått någon skada, jag har inte vurpat eller någon sådana saker.
Men ont i rumpan, är det träningsverk? Det är inte bölder liksom? Eller?
Nej, det är någon sådana jag inte fått. Jag har klarat mig faktiskt.
Ja.
Ja, så att,
Men känner du att du har halkat dit och liksom är i en träningsbubbla? Känner du att du mår bra av det? Till om du ställer dig i jämförelse mot hur det var innan.
Ja, absolut. Ja, men det tycker jag.
Mm.
Men jag bestämde mig lite när jag tog semester.
Ja.
Att nu ska jag köra mig trött.
Vad är målet?
Jag vet inte riktigt. Jag vill känna mig lite, men ett mål, det första är ju liksom känna mig fit. Så.
Ja.
Men sen vet jag inte. Det finns någon som säger att jag måste köpa wattmätare om det ska bli liksom något seriöst av det.
Mm.
Så vi får se.
Men du kört helt på egen hand. Alltså du bestämmer själv,
ja,
vart du åker och hur länge.
Ja, precis. Ett cykelpass hade jag första dagen där faktiskt på Gotland, tror jag. Första andra dagen någonting, men gammal löparkompis.
Mm.
Det var väldigt roligt. Han var bättre än mig, så jag fick liksom lägga mig bakom honom och rulla med det. Men annars, nej, jag cyklar själv.
Ja, som en jävla gris.
Som en jävla gris.
Mm. Jag har ju coach.
Ja, du har ju det. Våran tidigare gäst.
Ja. Jag vet inte om jag når upp till dina breddgrader vad gäller trän? Ja, det gör jag nog kanske.
Jo, det gör du faktiskt. Det måste du, ja. Om de sms'en du skickar stämmer då?
Nej, men jag ror ganska mycket. Ja. Kanske, ofta har det varit 2 pass om dagen. Kanske 12 mil i veckan ungefär. I roddmaskinen.
Det är ganska mycket.
Är det?
Ja, jag tror det. Har du frågat Lasse om
mängden?
Ja, liksom kontra en vad är mycket och ro liksom?
Nej, jag har inte kontrollerat det.
Är det 20 mil eller 10 eller vad är det?
Nej, men jag känner att man skulle kunna ro mer liksom. Ja. Man skulle kunna steppa upp, men vi får se.
Ja, för jag tycker det är lite bekymrande med jag saknar referensvärden på cykling. Jag vet inte vad som är det mycket att cykla 10 mil varje dag eller lite? Mm. Jag har ingen aning.
Du behöver en coach.
Ja, det kanske jag skulle behöva.
Ska vi efterlysa en?
Ja, hör av er.
En före detta, gärna OS-guldmedaljör.
Helst. Eller bättre än det.
Ja, bättre än det. Ja. Ja, absolut.
Kan få komma som gäst och sen bli min coach.
Det värsta tycker jag ser ju på dig Sigge, att du har ju faktiskt gått ner i vikt.
Ja, jo, lite grann.
Mm. Jag tycker inte jag har gjort det.
Nej, men du håller på med någon annan typ av sport också.
Jag blir biff alltså.
Ja. Titta på hur roddarna ser ut.
Ja, vi hade ju Lasse Karonen här.
Mm.
Och vi har ju lite kontakt som sagt.
Ja.
Ska vi slå han en signal?
Det tycker jag.
Va?
Ja.
För det vore kul att gå igenom lite grejer med honom.
Se vad han säger om det. Mm. En dom.
Ja, det är Lasse.
Tjena Lasse, det är Claes och Sigge i Elitpodden här.
Tjena det.
Hur är läget?
Jo. Tack, det är bra. Det är bra.
Har du rott något?
Någonting har jag rott. Jag har en sån här kustroddbåt som jag har varit ute i.
Ja,
jag har rott lite kyrkbåt.
Du, vi har ju lite kontakt du och jag vad gäller min rodd.
Ja.
Hur ser du på min roddsatsning?
Ja, men det tycker jag är jätteroligt och spännande att se hur det liksom utvecklas för varje gång. Jag har ju semester nu egentligen från mitt vanliga jobb, men det här är ju som en slags deltidstjänst att vara kort till dig.
Ja, jag ber om ursäkt att jag vet att jag mässar mycket. Men du, vilken potential ser du?
Ja, det här är ju ganska svårt. För just nu är det ju lite grann så här på håll kan man säga. Och jag får lite suddiga videoklipp på sms. Och sånt. Men jag ser ju väldigt stor potential hos dig. Det gör jag absolut. Men det finns ju liksom, om man vill börja så här som du har gjort, så behöver man ju liksom komma in i lite rätt tänk och få lite verktyg på vägen liksom för att göra det rätt, tycker jag.
Men det har ju du gjort. Det har ju du gett mig också, Lasse. Så.
Ja, jag hoppas det. Ja. Och jag tycker att det verkar som att du liksom använder det. Du är väldigt lyhörd och du använder det av mina tips. Och det är jätteroligt och spännande att se.
Kan man sätta ord på vad som krävs? Inte vad som krävs för att ro lite när man tycker det är kul. Utan vad som krävs för att bli så bra som möjligt utefter sina egenskaper när det gäller rod.
Självklart så som med all annan idrott så behöver man ju träna mycket på. Och det man vill bli bra på. Så det är ju att lägga ner tid på det. Och sen tror jag också att det är viktigt att man startar ganska mjukt. Så att man inte börjar blåsa på med jättetuffa intervaller direkt. För då är det nog lätt att det blir för jobbigt och att man blir liksom kanske överbelastad eller överansträngd. Utan man ta en liten mjuk start. Börja med lite distans. Gå över på lite hård distans. Och sen kanske köra lite en typ av tröskelintervall efter 10-15 pass eller någonting sånt där. Och en sån start på det. Då tror jag att man kan komma ganska långt.
Som löpare, Lasse, då, tidigare. Då har man ju känt att när man är inne i flowet i löpning och tränar mycket löpning. Då blir man tunn i kroppen. Man tappar vikt.
Ja.
Vad händer i rodden? För jag tycker inte att jag har inte gått ner så mycket.
Nej, men alltså det som är lite intressant tycker jag också, det är ju att roddmaskin, den är ju både styrketränande och uthållighetstränande samtidigt. Så att man har sett vissa, de kan ju nästan gå upp i muskelmassa när de kör roddmaskin, beroende lite grann på hur man kör dem naturligtvis. Men eftersom det är ganska tungt arbete och ja, liksom man använder hela kroppen och sådär. Så jag tror inte att du nödvändigtvis kommer att gå ner i vikt för att du kör mycket roddmaskin.
Tycker du att jag ska tävla, Lassi?
Ja, det tycker jag. Och det tycker jag att många andra som lyssnar på det här också kan våga göra. Man behöver inte vara rädd för att vara med på tävlingar på roddmaskin. Utan det ser det som en utmaning och liksom ta det för vad det är. Och att är det i början så då får man se vart man hamnar. Och sen kan man jobba utifrån det. Det var lite så jag började också.
Ja.
Många har ju sett vad det ledde till.
Ja, det gick ju ganska bra för dig, Lasse, ja. Får man säga. Jag är inte rädd för smärtan i en eventuell tävling. Jag är bara rädd för en sak. Vet du vad det är?
Nej, är det att göra bort sig eller?
Nej, det är heldräkten.
Jaha, ja. Ja, men det är inget måste.
Nej, det är inte det.
Utan det är någonting som du kommer att gilla efter ett tag.
Ja, men så är det kanske. Så är det. Ja, vi får
det
se.
Det kan vara så. Att den är ganska skön att ha när man sitter och drar. Men du kan absolut börja med shorts och t-shirt om du känner dig mest bekväm med det.
All right, men du är ganska säker på att jag kommer gå över till heldräkten.
Ja, det är ingenting jag är säker på, men det kan bli så.
Stort tack, Lasse. Vi håller kontakten.
Ja, det gör vi. Ja. Och jag tycker att det är jätteroligt. Och jag blir inspirerad av att du är så himla på med det här med roddmaskin. Så jag har ju faktiskt kört några roddmaskinspass.
Just det, var det. Ja, det är härligt.
Och det hade jag nog inte gjort om vi inte hade haft kontakt med Claes.
Oh,
så det tycker jag är jätteroligt.
Ja, det är härligt.
Så tack för inspirationen.
Ja, härligt, Lasse. Och tack för att du hjälper mig. Vi hörs. Ha det bra.
Ja, det gör vi. Hej då.
Du hörs, Sigge. Du måste ha... You need a coach.
Ja, en sån där coach vill jag ha, definitivt.
Tänk att jag inspirerar Lassi Karronen.
Mm, det är så när man är influencer.
Jag är golvad alltså.
det är galet.
Vi kan ju säga det, Sigge, för de som inte... möjligen inte vet. Vi hade Lassi Karronen som gäst i förra podden.
Ja, precis.
Det kan ju folk lyssna på.
Ja, om de inte har gjort det redan så.
Så ska de göra det.
Yes.
Aktuellt i svensk elitlöpning.
Det har ju varit två juniormästerskap i Sverige. Två EM. Ett för 19-åringar och ett för 22-åringar. Och det första var för 22-åringar som gick i Gävle här för ett par veckor sedan. Och där vi hade... Ja, den stora favoriten, den som vi trodde mest på, det var ju Kramer. Men han sprang jättedåligt faktiskt, åkte ut i försöken. Efter att ha haft halsfluss, tror jag. Han var sjuk. Men det blev ju ett brons där för Simon Sundström, en Lidingö kille. På hinder, 30 meter hinder. Han persade inte, tror jag. Men det var inte den typen av lopp. Så att, det var jättebra. Så den här samlade femma. Tror inte han var så jättenöjd med. Ett rätt tajt taktiskt lopp, gick fort på slutet. Ja, det var andra som sprang där också, men det var väl de som stack ut lite. Sen hade vi 19-års mästerskap som gick nu då i Borås i helgen som var här. Där framförallt var det en kille som heter Omar Nur från Växjö, tävlandes för Växjö, som tog silver på hinderlöpning. Ledde rätt länge, tror jag, till det var en 60 meter kvar bara. Sprang väldigt offensivt. Jag tror han persade med 10 sekunder eller 8 sekunder eller någonting. Första gången under 9. Det var jättekul.
Rätt bra. I ett mästerskap.
Väldigt bra.
Ja.
Så att, det är väl på juniorsidan.
Och sen har vi ju för inte allt så länge sedan noterat att Kalle Berglund sprang i Höystens ålder. Och återigen nära svensk rekord.
Ja.
På 1500, 3:36,80 hade han. Han var väl lite besviken. Eller han var besviken.
Ja.
Men det var tuffa förhållanden också.
Det blåste, vad jag förstod, en del. Tittar man mot dem, eller de man har sprungit mot. Och dels den killen han har precis framför sig, marokkanska killen, Iguider. Och flera av dem som är bakom honom. Så är det ju, det är jättetunga namn. Så att det känns som att det där loppet hade kunnat gå betydligt fortare. Med bättre förhållanden. Lite för stort hit var det också. Jag tror de var 20 stycken eller något. Det var ganska trångt.
Han springer igen. I början av augusti, 3 augusti tror jag, det är dags för Kalle igen. Du nämnde Kramer där, han sprang i London på 1:45,10.
Ja, efter den här tunga perioden så studsade han tillbaka bara någon vecka senare och gör 1:45. Det tyckte jag var rätt stort alltså, det trodde jag inte. Jag tyckte först när jag såg att han var anmäld, det var lite konstigt att han ens skulle köra faktiskt. Med tanke på hur det hade sett ut innan.
Vad skönt.
Ja,
skönt.
Det var inte långt från svensk rekord sedan.
Vi nämner också Turebergs Andreas Almgren som ju kommit tillbaka den här säsongen. Sprang, gjorde 800 här i Liège i Belgien.
Japp.
1:48,55. Det var han inte nöjd med.
Nej.
Han kan givetvis bättre. Han kan ju kanske utveckla det själv.
Ja.
Om en stund. Ja. Eftersom han är gäst här.
Jag tycker det.
Ja. Vad finns det mer att nämna? Ja, soppan vad gäller Meraf Bata har blivit en ännu större soppa.
Ja.
På något sätt.
Ja.
Det gäller ju hennes avstängning då.
Ja.
Efter vistelserapporteringen. Och nu har hon lämnat in en stämningsansökan själv till Svea hovrätt.
Ja, gentemot RFs antidopen. Ja.
Det här, jag är ju någorlunda påläst. Ja. Men ändå är inte till närmastvis lika påläst som Ludvig Holmberg på Expressen.
Nej, han verkar vara den som har bäst koll.
Ring honom.
Tjena.
Hallå, det här är Claes och Sigge i Elitpodden.
Tjenare.
Läget?
Jo, oh, det är bra. Jag håller på att brottas med en IKEA-möbel här.
Jaha.
Ja, så jag behöver en paus.
Med det man kan kalla semester.
Ja, exakt.
Du,
det är vårt jobb.
Vi sitter här och framför två mikrofoner försöker bena ut lite vad gäller Meraf Bata. Det har ju varit en långdragen historia detta och du har ju följt detta på nära håll för Expressens räkning. Först, Ludvig, rent generellt, vad säger du om fallet Meraf Bata?
Ja, att det har blivit en otrolig soppa. Det har tagit så mycket längre tid än vad vi alla trodde. De olika parterna har kanske agerat lite annorlunda mot hur vi trodde också. Och nu har vi hamnat här med en situation som är ganska så olycklig för alla parter. Så ja, det hade varit en röra och det har varit väldigt intressant att följa det här också.
Det kom ju en dom om ett års avstängning och sen så har nu alltså Meraf Bata valt att lämna in en stämningsansökan till Svea hovrätt. Vad innebär det? Kan du förklara?
Det känns ju som ett sista desperat försök att bli frikänd. Meraf, jag tycker att man fick en dom som var ganska fördelaktig. Hon borde egentligen ha nöjt sig med det, tycker jag. Det var inget orimligt alls med den domen, mer än att det tog för lång tid. Men hon vill ju inte acceptera att ha en dopingdom på sitt CV. Och det är därför hon tar den här vägen nu, Svea hovrätt. Jag trodde det skulle bli CAS, den internationella vägen som vi har sett många ta tidigare. Men det verkar som att den inte är möjlig just nu, att det är därför hon går på Svea hovrätt.
Att Meraf Bata har hamnat i den här situationen, att, så att säga, när det gäller vistelserapporteringen som har felat vid tre tillfällen, som är ett allvarligt brott egentligen. Vilken är din bild av att hon har hamnat där hon har hamnat?
Ja, jag pratade med Ulf Björklund som är en av dem som står henne närmast. Han berättade att han har till stor del skött här åt henne. Och många gånger har han agerat på tredje eller fjärdans information om var hon kommer att befinna sig vid en viss tidpunkt. Så bara utifrån det så kan man ju säga att det är inte riktigt seriöst och då förstår man ju varför det blir fel. Sen är de också klagat på att den här appen har strulat och att det har varit svårt. Men jag ser det ju som att de har inte riktigt tagit det här på allvar och jag är förvånad när hon väl hade två prickar att det kommer en tredje. Om jag hade haft två prickar på mig, då har jag ju liksom lagt ganska mycket tid på att se till att det här blir verkligen rätt. Men de verkar inte ha gjort det. Och det tycker jag är lite märkligt i den här soppan. Sen är det många som pekar på att hon har ju inte testat positivt för doping. Det handlar bara om missade tester. Men då tycker jag också att man lite grann liksom underskattar antidopingsystemet. Det handlar ju om att de ska testas. Om man inte ens har testats, det är ganska allvarligt. Och det tycker inte jag att man ska förminska.
Sigge, har du någon aning eller någon bild av liksom andra elitidrottare inom friidrotten, kanske andra idrottare också, så som missar i den här vistelserapporteringen? Hur vanligt är det?
Det är ganska vanligt att man har någon missar där, eller att det är någon att aktiva får missar. Men det är inte så vanligt att de får tre stycken på ett år. Det är det ju inte, för då hade vi läst om flera avstängningar. Så att, men att det sker någon miss här och där, Det händer, absolut. Mm. Och om man är insatt i hur det här systemet fungerar så är det inte jättesvårt att förstå att det kan hända.
Ludvig, vad händer här nu närmast och hur kommer förbundet att agera i den här frågan, tror du?
Jag har lite svårt att bedöma i och med att det hamnar hos Svea hovrätt. Jag är inte van vid att dopingärenden hamnar där. Men det troliga är väl att hon är fri att tävla när det är dags för VM. Och hon är ju redan nu fri att träna på organiserat vis. Så allting kommer väl fortsätta på här. De får ju till och med behålla sin medalj från EM. Så nu är väl frågan bara hur det blir med det priset, Friidrottsgalan 2018, årets prestation i landslaget. Där hon är en av tre nominerade och förbundet har ju väntat med att dela ut priset. Så vi får se om det går till Bata eller någon av de andra nominerade.
Det låter på dig som att du tror ändå att Miraf Bata springer i VM i Doha om hon du gör en tid som kvalificerar henne dit.
Ja, allting talar för det. Det enda är om den här stämningsansökan, om den skulle slå tillbaka mot henne på något sätt, att det här får en ny bedömning. För en ny bedömning skulle mycket väl kunna innebära ett hårdare straff. Men jag skulle tro att det slutar någonstans här där vi är nu.
All right, vi följer detta fortsättningsvis. Stort tack, Ludvig.
Ja, tack själv. There'll be a golden ladder reaching down.
When the man comes around. Det stora genombrottet kom vid JVM 2014 i Oregon, USA. 800 meter som junior på 1:45.65, vilket betyder ett JVM-brons. Han var talangen som spåddes en lysande medeldistansframtid. Sedan kom skadeproblematiken och få har kämpat sig tillbaka som Andreas Almgren. Välkommen till Elitpodden.
Tack så jättemycket.
Första viktigaste frågan, är du hel?
Jag är hel. Nu har jag kunnat träna på bra ett bra tag. Mm. Så förhoppningsvis håller
det
i sig.
Hur svårt skulle du säga det är att hålla sig hel som medeldistansare på elitnivå?
Ja, det är klart. Det är ju en otrolig balansgång. Man försöker hitta den där gränsen och sen försöka ligga vid den så nära man kan helt enkelt. Just medeldistans så är det ju en väldig blandning av det mesta. Så det är mycket kvalitet och mycket mängd. Så det gäller ju att försöka hitta vilket fokus man ska ha i varje period. För det går ju inte att köra båda samtidigt. Det är då ofta som skadorna kommer.
Sen får jag får känslan av att du är typen som sällan sparar.
Jag har ju blivit bättre på det de senaste åren får man säga. Men tidigare så var det ju att jag tog väl ut mig max nästan varje pass liksom. Träna hårt har aldrig varit ett problem för mig.
Nej.
Men man har fått lära sig den hårda vägen att det går ju inte att ta ut sig fullt varje pass.
Om vi bara kort försöka göra det så kort som möjligt, men de skadeproblematiken som du har varit med om, så att folk har koll på det.
Ja, de stora problemen började 2016. Körde ett stafett-SM. Mitt under loppet så bara kände jag hur det knakade till i foten. Och då var det båtbenet som hade fått en spricka rakt igenom. Så då var det operation, två skruvar in i benet och sen löp fritt i en månad ungefär. Och sen är ju hela den där upptrappningen tillbaka som tar lite tid. Så sommar 2017 var jag inte där helt enkelt. Men sen tränade jag på väldigt bra. Var redo för 2018-säsongen och precis när den skulle dra igång så fick jag en höftskada. Så det var väl 6 veckor till utan att kunna springa och då var den säsongen körd. Så jag har väl inte haft egentligen supermycket skador de senaste åren, men de har kommit vid helt fel tidpunkt som har gjort att jag inte riktigt har kunnat prestera. Men nu så, förutom några så här små skitgrejer det senaste året, någon vecka här liksom, så har jag kunnat träna på bra nu och då kom ju resultaten.
När det gäller de skador som råkat ut för, hade du och din coach, hade ni kunnat undvika det?
Ja, det hade väl förmodligen kunnat göra. Det som jag upptäckte framförallt efter var ju att när jag skulle börja med rehabträningen tillbaka så upptäckte min sjukgymnast att jag hade ju en extremt svag högersäte, sädesmuskeln alltså. Det kommer lite från min fotbollstid där, för jag var ju väldigt högerfotad. Så varje gång jag skjuter, passar och allt sånt så är det ju vänsterfoten jag sätter i. Så jag var ju mycket stabilare på vänster, medan på höger kunde jag knappt behålla en spänning. Så jag tror att jag hade en liten instabilitet där som gjorde att man såg ju alltid att mitt knä, högerknä, sjönk in lite. Väldigt mycket belastning blir den på nedan av foten och skenbenet har också haft en del skador och sånt där. Så det jobbar jag väldigt hårt med att få bort. Sen är det väl också att 2013 så hade jag en liten stressreaktion där i båtbenet som jag gjorde det jag skulle göra för att som alla sa att vila i så här lång tid så kommer det gå bra. Så gjorde jag det. Man hade ju lite känningar hela tiden efteråt men ingenting som var speciellt 2016, utan jag kände det 2014 lite och lite 2015, men sen smalde 2016. Då.
De här perioderna av rehab, samtidigt som många andra springer bra här i Sverige, hur mår man då?
Alltså, det är ju tufft, men jag kan inte säga att jag riktigt har mått dåligt på det sättet. Det är väl så här, det är inget kul att köra alternativträning, men jag har helt enkelt bara känt mig att jag inte är klar med löpningen. Alltså, jag ska komma tillbaka, så enkelt är det liksom. Så jag har bara gjort det. Sen är det ju såklart att man själv vill vara med och med de här framgångarna såklart. Men det är ändå bland mina bästa vänner som gör de framgångarna, så jag blir ju samtidigt glad för deras skull. Mm. Lite kul att 2016, Rogestedt nästan satte svensk rekord där på Solnäsnövallen. Då kan man ju se mig där nyopererad med kryckor som kastar iväg. De hoppar ner på ett ben. Liksom. Jag blir lite, blir väldigt glad ändå. Men det är tufft såklart, och det är mycket träning som krävs för att komma tillbaka.
Sigge, vad är dina reflektioner, eller hur ser du på Andreas, de problemen som han haft och ändå jobbat sig igenom det, kommit tillbaka på en bra nivå? Jag förstår att du vill till en ännu bättre nivå, men vad säger du?
Har man så allvarliga skador som den här båtbenskadan som Andreas fick 2016, så det är ju långt ifrån alla som kommer tillbaka från en sån skada. Och det kan bli följdproblem, och det kan vara så att det inte läker ordentligt. Och så. Det är ju inte någon jättekul sak att få fram. För jag vet inte vilken variant du hade. Det finns lite olika varianter på den här. Du hade en genomgående fraktur i...
Jag kan ju faktiskt... Jag har en bild på röntgen här, så ni kan ju få se lite hur den ser ut.
Ja, absolut.
Det är en bra påminnelse om man har någon känning någonstans att man ser den där.
Så bilden.
Ja, ta det lugnt. Här ska vi se. Här har vi båtbenet då. Och här kan man bara se sprickan som har gått.
Ja. Rakt igenom det.
Det ser ut så, du har inte, skruvarna sitter kvar.
Ja, de kommer sitta kvar.
Stör det här dig på något sätt mentalt idag? Att du någonstans, att det kan dyka upp i huvudet att du blir lite rädd att det ska smälla igen?
Nej, det kan jag inte riktigt säga. Man har blivit lite mer vaken över signaler, så man har blivit lite bättre på att känna av vilka grejer klarar jag av att springa igenom och vilka grejer klarar jag liksom börja bromsa med liksom. Lite drott, man har ju alltid lite små ont någonstans liksom. Det är så det är, men det mesta är ju under kontroll bara, man liksom, jag undviker ban eller spikskor i några dagar och så släpper det, eller att jag kanske tar en extra vilodag.
Hur hårt kör du just nu mitt i sommaren 2019?
Just nu är jag inne i en period där jag inte kör så mycket rena jättetuffa pass, utan jag försöker hålla in mängden nu. Jag har haft en ganska intensiv tävlingsperiod där ett tag. Redan nu så har jag sprungit fler lopp än jag gjorde hela liksom, säsongen 2017 och hela 2018 och sådär. Så nu har några veckor med bra mängdträning, så jag försöker väl sikta på kanske en 13-14 mil den här veckan. Och sen så börjar man jobba sig in mot andra delen av säsongen då. I augusti.
Vad säger du om de senaste loppen då? Vi nämnde det här innan du kom 800 meter i Belgien där på 1:48.
Ja, man ser resultatet är ju inget vidare. Det är ändå, fick man en ganska bra känsla från loppet. För det är så här klassiskt när det står liksom pace 50,0 på 400, och då blir man lite så här, men då lägger jag mig långt bak då så att jag inte spränger mig. Och så passerar de på 52,5 istället. Så ligger man ju där på 54,5. Så jag hamnade ju på min position efter kanske 150 meter, och sen så höll jag ju jämt med alla andra resten av loppet, och det är ju grabbar som har sprungit en 44,5, en 46 till en 46 i år, rätt många av dem. Så det var ändå liksom, efter att jag hade hittat min position så sprang jag jämt med dem, så det har ju ändå en ganska bra känsla med mig, men jag kommer ju ha lite mer 1500 fokus in mot andra halvan av säsongen.
Ja, precis. Är det 800 eller är det 1500 som gäller?
På sikt är det väl 1500 i alla fall. Jag känner ju att jag har inte riktigt den här maxsnabbheten, tror jag, som krävs för att bli riktigt, riktigt elit på 800. Man kan ju säga som man såg nu, Nigel Amos, som visserligen skadade sig nu i senaste loppet, men han sprang i ett 400 meters lopp där som inte såg speciellt vass, alltså ganska kass start och nästan negativa splits på en 400-ring, men han sprang ändå 44,99. Ja. Och det är ju en rätt stabil tid. Det är ju några tiondelar från svenska rekordet på 400.
Men du sa att du har inte speeden för att bli elit på 800. Så 1:45 är inte elit på 800.
Ja, men jag har ju mina målsättningar. Jag tänker så här att kan jag vara uppe och kämpa om en VM eller OS-medalj?
Mm,
och, precis. Och det tänker jag, nej, det, då måste jag nog ta med en nivå till. Jag är lite tveksam på om den finns där. Men på 1500, om jag kan komma tillbaka till 800-nivån där på 45-46 och kan maxa uthålligheten ganska bra, då kan man ju förmodligen hävda sig ganska bra i ett internationellt mästerskap på 1500 på sikt.
Jag träffade dig för några år sedan. Du sa en intressant grej för att förklara medeldistans. Då sa du att springa medeldistans på elitnivå, det är som att göra den maximala fysiska prestationen du kan göra samtidigt som du spelar schack.
Ja, det är lite så. Alltså, det kan man kolla lite på. Jag vet när jag sprang min semifinal i EM 2014, så har jag märkt att det är ett tillfälle att om jag bara hade tagit rätt beslut där på de där 2/10 så hade jag kanske kunnat få ett helt annorlunda lopp. Men så gjorde man inte det beslutet. Och då blev jag istället instängd, stressad, gjorde massa fel beslut och sen har det kört.
Mm.
Så det gäller ju liksom att ha en övervakning och kolla hur alla ligger till hela tiden för att då kunna göra rätt beslut vid varje tillfälle. Så det är en jäkla balansgång.
Var du bra taktiker?
Mm, ja, det var okej, tror jag.
Ja.
Jag tror det. Oftast i alla fall.
Ja.
Jag var ganska aggressiv bara. Så.
Men var det något som du tänkte mycket på?
Ja, absolut. Ja, det var det. Jag var ganska bra på att springa där det var trångt och så. Det var jag faktiskt. Och kunna liksom ha känsla för, intuitiv känsla för när jag skulle flytta på mig och vilken riktning jag skulle flytta mig och så. Så det var väl bra. Men jag gjorde massa misstag.
Det kan du få användning av i cykeln också.
Oh ja. Jag ser mig själv som en potentiell storspurtare i cykeln faktiskt. Jag ska börja köra en typen av cykellopp.
Att vara en bra taktiker, att bli en bra taktiker, kan man det? Kan man träna på det?
Ja, alltså man får ju bättre det där liksom, erfarenhet helt enkelt genom att springa massa lopp. Det är ingen snack om det. Vi har väl gjort några gånger så på träningen förut att vi har kanske haft en 300 eller en 400 eller sånt. Och sen så har våran tränare några gånger liksom viskat lite instruktioner till varje, ska de försöka genomföra den grejen. Då kan det vara att den ena så liksom, ja, men stick med 250 kvar, medan den andra har liksom bromsa hela fältet tills det är 100 kvar. Och det är lite kul att testa. Men annars så tror jag att det bästa sättet att bli bättre på taktiken, det är egentligen bara att springa lopp, testa olika grejer. För min del har varit att jag har ju alltid varit, ja, men kanske sedan jag var 12 ungefär, så har jag väl varit bäst i min åldersgrupp i Sverige, ganska överlägset. Så jag har aldrig liksom riktigt behövt göra det där. Jag har ju liksom gått upp från start och kört mer eller mindre och så har jag vunnit med 5 sekunder.
Mm.
Så jag hade väl inte riktigt den delen. Men sen så var det där 2015 där någonstans. Då testade jag ganska mycket nytt. Att, ja, men den här gången ska jag gå med 400 kvar. Den här gången ska jag avvakta till upploppet. Den här gången ska jag bara ligga i rygg på haren och köra. Och det tror jag är väldigt utvecklande.
Jag nämnde det att vi sågs för en del år sedan i en annan intervjuposition. Då sa du till mig då att OS i Tokyo är det stora målet.
Mm.
OS i Tokyo är nästa år.
Man kan säga att jag tror att jag hade varit utan skador och sånt där, så tror jag att jag hade kunnat vara väldigt bra slag just i 800. Men eftersom jag började rikta lite fokus mot 1500, så tror jag ändå att alltså, Paris OS är nog väldigt rimligt. För då är jag, blir jag 29.
Mm.
När jag har skott om tid att utveckla uthålligheten ganska mycket till. Jag tror inte att det är omöjligt att kanske kunna ta sig till OS i Tokyo. Men ja, det beror på lite hur SOK resonerar och sånt också.
Man kan säga så här, Sigge, att löpning, det kräver tålamod.
Ja, det gör det. Ja. Det tar tid också. Man kan tänka inte på det. Löpare brukar inte tänka på det när de är 17-18, men när de är 22, 23, 24 någonstans och kanske haft lite problem också. Då börjar man fatta att det är det som man blir lite mer tålmodig. Så.
Du har ju valt en sport och en gren som har skaplig konkurrens också.
Jo, det får man ju säga. Det är inte bara så att man ställer in skon och tränar lite ett år och sen kan man ta en VM-medalj, utan det är ju, ja, det är ju hela världen som kör helt enkelt. Och det är en världsdel där lite söder om oss som är ganska dominerande. Men det är ändå, om man ser på 8 och 15 så är det ju ändå många världsdelar som har kunnat hävda sig ganska mycket. Om man kollar till exempel på 800 meter på VM i London senast, så var det ju en fransman som vann, det var en polack som var två och sen var det ju en dopad kenyan som var trea.
Ja.
Sen har kommit fram i efterhand, liksom, britt som fyra. Så det är ändå, folk kan hävda sig där. Sen så har vi ju norrmännen som visar att det går som skandinav att hävda sig på 1500 också. Och det var ju en Matthew Centrovitz, amerikanen, vann ju senaste OS. Så det känns inte helt omöjligt att man ska kunna hävda sig lite där.
Mm. Apropå norrmännen, Leif Borg twittrade häromdagen.
Mm.
Ska jag läsa upp den?
Ja, gör det.
Leif Borg. Jag blir ju lite fundersam när jag ser de norska löparna i friidrott. Var är svenskarna? Skulle vara intressant med en landskamp mellan Sverige och Norge.
Mm. Den landskampen, beroende på hur det är grupplandskampen, men kör något liknande som finkampen, så tror jag att Sverige vinner.
Ganska överlägset.
Ja, jag tror det.
Ja. Nu, de har ju några som är sinnessjukt. Ja,
de har ju tre bröder. Ja. Och sen har de har ju lite annat också, men det är framförallt de tre som syns.
Men totalt sett håller ju vi i Sverige nu en ganska bra nivå.
Ja, jämfört med vad vi har gjort tidigare, definitivt. Ja.
Vad säger du om Ingebrigtsen?
Ja, de är rätt stabila löpare om man säger så. Jakobs senaste 5000 där, det är ju något brutalt, får man ju säga. Kunna springa 13.02 med 53,5 sista varvet. Det är ju ingen söndagspromenad om man säger så.
Nej.
Men det är väldigt kul, tycker jag. Jakob, alltså när jag var på mitt första höghetsläger i Flagstaff, när jag skulle fylla 20 det året, och jag var lite ny i den här världen, då var ju han redan med sina brorsor på det.
Mm.
Stod där och pratade lite med Henrik och Filip i en hotellkorridor, och så stod han där lite med försynt i bakgrunden, och nu är han ju en av dominanterna där liksom.
Mm.
Så det visar ju ändå att man kan ju nå den där lite bara man brinner för och satsar ordentligt. Tycker ändå kul att det går så bra för just, ja men Jakob där också, att visar att om man satsar på rätt sätt när man är ung så kan man ju nå väldigt bra resultat också. Det är ju inte så att de har bombat massa syra från en tidig ålder, utan de har ju verkligen byggt långsiktigt, byggt en extrem uthållighetsgrund för honom. Och det ger ju resultat nu.
Apropå syra, laktatnivåer, det snackas om din.
Ja, den kan nå rätt höga nivåer om jag anstränger mig. Det är väldigt många nu i svensk löpning som har börjat köra väldigt mycket med de där laktatmätarna. Framförallt på tröskelträning då, för att verkligen se till att man ligger på rätt nivå. Men så någon gång när jag har kört ett riktigt tufft pass så har jag testat bara för att se var jag ligger. Och enligt den mätaren som då som jag och de flesta andra så här, då lyckades jag gå över dens maxvärde. Så det stod bara high.
Jaha.
Det är samma som high score när man
ja, precis. Den ska ju då gå upp till 25,0 millimol. Och då var enligt den, så jag vet inte hur exakt den var, men enligt den så var jag över i alla fall.
Det är extremt högt alltså.
Kände du då någon gång, jag har syra?
Ja, det kan man väl säga. Det är ju den här, man känner att det är lite svårt att stå med huvudvärk och lite illamående och sånt där som kommer då. Men det som är skönt är att man gör det så få gånger per år, så det är skönt att undvika det.
Ett sånt pass, för att förklara, vad är det?
Det är lite kul för de som inte är så insatta, för det är ju de passen som inte låter så jobbiga som oftast är de där allra tuffaste. Det kan vara 3x500 meter med 10 minuters vila emellan. Men då går det fort.
Mm.
Men så igår så sprang jag ett intervallpass. Då har man ju Strandvägen där som går nedanför Sollentunavallen. Den är 1,75 kilometer. Körde den 6 gånger med en minuts vila, liksom kontrollerat. Men om jag hade berättat om det passet eller 3x500, då hade folk liksom tänkt att shit, sprang du 10,5 kilometer intervaller? Det är ju sjukt, det måste vara hur jobbigt som helst. Men det är ju en sån där, ja, men man kommer i mål och säger, ja, nu är jag klar.
Ja.
Så joggar man ner och så går man hem. Medan när man kör ett sånt där syrapass, då ligger man ju utslagen i en halvtimme och spyr och lite sånt där.
Det krävs ett par dags laddning för innan och sånt där också.
Ja,
rända eller någonting för att...
Ja, verkligen. Alltså den här riktigt hårda passen, då måste man ju verkligen börja ladda 2 dagar innan. Liksom, nu ska jag bli trött. Nu ska jag bli riktigt trött. För om man inte går in i rätt inställning, då är det jäkligt svårt att nå dit.
Och när, Andreas, när du spyr, då är det hamburgare som kommer ut
här. Nej, alltså... Jag är lite så här... Lite tråkigt att spräcka bubblan, men jag äter inte så mycket hamburgare som folk tror.
Nej,
okay. Var ganska mycket.
Jag trodde du var sjukligt intresserad. Alltså.
Jo, alltså, jag är väldigt intresserad, men jag äter inte så mycket som folk tror att jag gjorde. Förut så åt jag väldigt mycket, men nu så har jag väl ätit kanske någonstans mellan 5 och 10 hamburgare i år. Och, sånt,
liksom. Ja, och nu snackar vi, det är inte Big Mac.
Nej, utan ska man äta, då ska man äta bra. Och jag brukar ju ofta baka eget bröd, mala egen kött, alltså köttfärs och allt sånt där, bara för att ja, det ska vara fint.
Det ska vara på rätt sätt.
Ja.
Mm. Vi hade ju Mattias Claesson här för en tid sedan. Och han pratade då lite om upplevelsen eller sina erfarenheter från landslaget.
Mm.
Hur han tyckte att det var när han var där. Att det var lite så här, vad ska vi säga, lite för mycket scoutkänsla, lite för mycket teambildning, lite för mycket myspys.
Ja, scoutläge kallar han inte ja. För. Ja.
Vad är din bild?
Min bild är att jag inte varit så mycket i landslaget de senaste åren på grund av skadorna. Men jag skulle inte säga att jag tycker att det varit så mycket sånt. Det är väl kanske lite väl mycket lagmöten och sånt där. Kanske mycket applåder för man ska berätta när man ska berätta vad alla har gjort för dagen. Men min erfarenhet när jag varit på mästerskap är ändå att jag har kunnat göra som jag har velat. Och det är inte jättemycket liksom, jag umgås med dem som jag
du har kunnat styra själv helt enkelt, tycker du?
Ja, men det mesta är liksom, det är som nu att de har gått ut med många som är så här, kan vara aktuella för VM liksom. Och då liksom, här erbjuds ett förläger, om du vill komma dit så får du säga vilka dagar du ska komma dit. Och vill du inte göra det så fine, då gör något annat liksom och så vidare. Utan det är ändå väldigt mycket så att man lägger upp att man ska kunna förbereda sig som man vill. Så känner jag i alla fall att det är.
Ja.
Men sen Mattias var väl med för en 10 år.
Ja, det är ett tag sedan. Men vi snackade lite, för vi hade ju också lite, får jag för mig nu, både du och jag, bilden av att det är, vad ska jag säga, det är lite liksom mycket att det är fint att bara delta. Att den här vinnar-vinnar-vinnar-kulturen finns väl naturligtvis där någonstans, men ändå inte riktigt fullt ut. Du kanske inte vill säga något här. Nej, du är lite för involverad själv.
Kanske.
Det blir lite känsligt.
Ja, det skulle kunna.
Jag som får prata här.
Ja.
Det kan jag ju bara uttala mig från de aktivas. Men jag vet ju att många som kanske, om de inte har gjort helt superbra resultat, så kanske de låter lite i media som att de kanske låter lite nöjda ändå.
Mm.
Men sen kan man ju prata med dem efter. Och då är det en jäkla storm man får ta sig igenom. Så det är
lite dubbla budskap som skickas ut helt enkelt.
Ja, nej, men man kan säga liksom att jag gjorde lite dåligt lopp, liksom, men jag får ta mig vidare till framtiden och bla bla. Och sen så kanske man facetimar med dem. Och då är det ju liksom att fan, jag ska träna nu, det här är helvete. Liksom,
ja.
Det är det att de är mediatränade. Alltså. Ja. Det är det som är grejen. Vinnarmentaliteten finns, men de är mediatränade.
Jag kan säga att när jag facetimade några timmar efter Kramer, när han har kört nu 23M.
Mm.
Och det första jag får, det är att han, ja, han håller mobilen, filmar sig själv, och så svarar han med sin andra hand runt halsen.
Runt halsen.
Så här. Ja. Jag kan säga att alla som är med där på ett mästerskap, de vill ju ändå prestera.
Ja. Det får man säga. Jo, det är klart att det är så. En annan gäst vi hade här var ju Anders Gärdrud, ganska länge sedan nu. Och han pratade lite om sociala medier.
Mm.
Att han jämförde liksom med sin aktiva period, som ju var ganska länge sedan då, då det inte fanns av sociala medier. Du kunde liksom vid ett mästerskap, om det var ett OS i hans fall då, helt gå in i en bubbla och skärma av sig. Den möjligheten har man väl kanske på något sätt idag, men ändå inte. Det är svårt.
Ja, alltså det mesta kommer ju upp på något sätt. Om man inte har kollat upp det själv, så är det ofta någon som säger, har du sett det här? Jag tycker väl att jag är medveten om jag har gjort något bra eller dåligt liksom.
Mm.
Så om någon säger att jag har gjort något dåligt, då är jag ganska medveten om jag verkligen har gjort det eller inte. Och har jag gjort det, så liksom, ja, fan, jag vet att jag har gjort något dåligt liksom.
Det. Men tror du att det på något sätt kan ha varit enklare för att bara avskärma sig helt och bara gå in i det här jävla loppet som ska göras till 100%, och du får ingen, liksom, ingen press utifrån på något sätt, och gör ett dåligt lopp så får du heller inga liksom, du får inget drev efter det som tycker att du är kass heller?
Jo, alltså det är, självklart var det mycket, mycket lättare då. Det är alltid folk som håller på skriver. Så man kan ju säga att har man gjort något bra, så kan man ju, det är ju väldigt lätt att folk får hybris, skulle man ju kunna säga. Går det dåligt, så är det ganska lätt att man kanske tar åt sig för mycket. Alltså jag gillar ju ändå sociala medier ganska mycket, hålla koll på vad andra gör och sånt där. Men jag har ändå jobbat ganska mycket med så här idrottspsykolog och mental tränare, liksom att liksom fokusera på vad är det som är viktigt för min del och vad behöver jag göra för min prestation och för att må bra. Jag har ju tagit mig igenom några riktiga skitlopp de senaste åren, så man är inte riktigt rädd för de där misslyckandena längre, utan nu liksom fokuserar på att försöka nå framgångarna istället.
Slutet av juli månad, hur ser fortsättningen ut? Ja, vi ses i Kalmar.
Ja, nej, det blir ju en street mile där som med Kalmar GP cykeltävlingen, så det ska bli riktigt riktigt kul att springa. Det brukar vara så att när man springer på bana så får folk inte riktigt uppfattning om hur snabbt man springer. Så det är lite kul att visa nu på gatan hur fort det verkligen går. Efter det så får vi se om det blir ett lag-EM eller inte. Det beror väl på lite om hur Kalle resonerar. Mm. Och hur landslaget resonerar med uttagningarna och sånt där. Annars så är det fokus mot andra halvan av augusti. Har vi lite Göteborg GP och lite andra tävlingar och SM, Finnkamp och sånt där.
Har du tider i sikte, tänker du så? Liksom, tider som ligger och malar?
Man kan ju säga att jag tror att jag har ganska många, eller ganska mycket att kunna kapa på 1500-tiden. Om man tänker mitt pers nu som jag sprang där i Karlstad för några veckor sedan. När man går igenom hur loppet såg ut så var det ju ganska långt ifrån optimalt. Mm. Jag öppnade ju på nästan låga 56 sekunder första varvet. Sen var det ju 60 sekunder andra varvet, så var det nästan 62 tredje varvet. Och sen kunde jag väl stämpla in 41 och 16 och sånt sista 300. Så med mer jämnfart så tror jag redan där att jag hade kunnat plocka lite fler sekunder. Mm. Och så med lite träning och nu så i bästa av dagen med bra förhållanden och rätt förlopp så hoppas jag kunna krypa mig under 3.37. Och då har man ju möjligheten att kanske kunna bli i VM-uttagen. Men jag har ju märkt också att jag springer som bäst när jag inte jagar tider, utan jag springer som bäst när jag tävlar. Så om man springer varje lopp för att försöka komma så högt man kan eller vinna, så då kommer tiderna förr eller senare. Kommer de inte nu så kommer de komma nästa år eller året efter det.
Gör du någonting för att optimera kroppen till Kalmar?
Ja, det får man ändå säga. Jag har haft lite fokus på kvalitet de senaste veckorna. Så nu har jag har ju fått lite mer 800 meters kapacitet kan man säga. Nu stämplar jag in mängden för att få upp uthålligheten lite mer igen. Så förhoppningen är att jag ska kunna vara riktigt bra i Kalmar. Så om man fortsätter på bra en vecka och sen några lite lättare dagar innan, så ska man nog kunna hävda sig rätt bra där. Det är alltid när man ser de här... Det är ju ganska saftiga prissummor om man har lyckats skaffa ihop.
Verkligen,
här,
så
det är ju...
Jag lär pigga benen då.
Jo, men precis. Det är ju liksom... Ja, nu är det ju träningsläge nästan som står på spel här. Så.
Ja, oerhörda. Jag ser förväntningar på det där loppet. Alltså.
Ja, det kommer bli kul, tror jag.
Ja. Stort lycka till där. Och i fortsättningen, Andreas.
Tack så jättemycket.
Och stort tack för att du gästade Elitpodden.
Tack. Riktigt kul att vara här. Your own personal
Jesus. Hallå då, lite budord kommer här direkt ifrån Fullersta parkens gungställning där världsgårdhållerskan har krävt att bli gungad. Och när en världsgårdhållerska vill bli gungad, ja då gungar man henne utan att se emot eller vara obstinat. Så att jag tänkte det var ett bra tillfälle att spela in lite budord så här i sommaren. Och finns det inte så mycket att säga just nu. Jag har lite tankar och bara lite allmänna berättelse om vad som har hänt senaste tiden. Personligen har jag sedan fiaskot i Stockholm bombat mil. Så sprungit efter ett snitt i juni och början på juli på över 19 mil i veckan. Så mycket har jag aldrig sprungit någonsin. Och det har gått bra. Jag har blivit bättre snabbt. Och positivt nog så fick jag tillbaka provsvar också och visa att allergin har tagit, eller vaccinationen har tagit mycket bättre på gräsallergin, så att det känns faktiskt riktigt bra. Just nu är jag dock sjuk i en mildare ebola tack vare min sambo som först fick den här mildare ebolan. Nu får vi bara hoppas att den här lilla broilerbarnet slipper, men hon verkar fan aldrig bli sjuk, så att ja, nog om det. Jag är i alla fall sjuk just nu, men annars så har det gått bra med träningen och jag har till och med ambitioner på att springa riktigt fort här nu i höst. Och det är kul att känna så, tänker jag. Jag har hunnit med två lopp som jag varmt kan rekommendera. Jag blir inte besviken på lopp så mycket nu för tiden. Först var jag ute och sprang ett lopp som heter Semesterloppet i Mariefred. Där jag vann. Första gången jag fick springa... Nej, det var det faktiskt inte. Jag sprang barkaka i USA också. Men andra gången, första gången i Sverige som jag sprang barkaka... Det verkade faktiskt, jag ska inte säga att det uppskattades, men det verkar inte fått några klagomål på det. Jättefint lopp, trevligt lopp, rekommenderas hårt sista veckan i juni. För två veckor sedan så var jag och sprang muskelloppet på Muskö, nordöst om Nynäshamn. Också jättefint lopp, extremt jobbig bana, där vann jag också. Och båda loppen erbjöd väldigt fina priser för att vara så kallade brödraslopp. Så att, kan jag rekommendera hårt att åka och springa nästkommande år om man bor eller befinner sig i Stockholmsrådet på sommaren. Ja, mer då. Nu när jag börjar bli bra igen så är det väl dags att öppna upp lite mer. Man börjar spekulera lite, kolla lite på lopp så där, vad man tror att man kan göra. Och då, det här är faktiskt veckans fundering då. Jag har ju då, senaste gången jag var riktigt bra var väl egentligen, eller i alla fall när jag presterade, var väl 2017 på hösten där. Då tog jag ju ett SM broms och fick vara med på NM och skulle ha varit med på EM innan jag gick åt helvete och jag blev sjuk. Så då tror jag hamnat på någon sån här lista som svenska landslaget skickar ut. Även fast jag kanske anses vara lite av en rookie eller low level entry så att säga. Jag har inte någon vidare, inga större merit att skryta om. Men just den där säsongen innebar väl att jag kunde näsla mig in på något sätt. Så jag har kommit med på den här listan och nu öppnar jag upp här nu och kollar på de här mejlen som jag inte läser ut. Och då, det här är väl en illustration på hur landslaget funkar och stödet för löpare. Om man vill träna på ett alterge så har man köpt in det till prestationscentrum i Göteborg. Jag förstår inte riktigt den här grejen. Man kan alltså då boka tid och springa på det alterget om man är med i den här gruppen då. Så att, det kan jag få göra. Då är bara frågan den, när tar man sig till Göteborg för att springa, lägga sina pass på ett löpband? Alltså då menar jag på hur många stockholmare kommer nyttja den här funktionen? Jag springer jättegärna på ett alltid ibland, det är säkert jättebra för mina ömma hälsenor. Men jag känner väl lite samtidigt att det är lite tidsineffektivt att behöva sätta sig på SJ-tåget till Göteborg för att lägga ett pass. Man kunde dock boka upp det här bandet. Så då frågan är om man får valuta för pengarna så kanske jag ska åka ner till Göteborg och liksom typ sova där i några nätter och sen boka varje timme 3 dagar i rad. Och liksom verkligen få ut valutan för det här alltid-bandet då. Verkligen bomba. Men annars är det väl lite illustrativt för hur det funkar. Göteborg har väl i och för sig kanske överlag flest duktiga löpare per capita om man säger så mot Stockholm. Men jag känner väl ändå lite så att det är väl kanske inte helt optimalt. Framförallt så känns det väl lite lalligt att ja, okej, okay, ett alltid är. Vi får väl lobba för att få hit i Stockholm också då tycker jag väl, kanske. Men om någon har någon insikt till hur man har resonerat här, kanske någon av landslagsledarna, så får man gärna höra av sig till mig. Jag vet inte vad rätt forum att ta det så här, men det är inget ont menat. Det är mest en spekulation över hur saker och ting fungerar. Nu ska jag gunga vidare här, den här lilla broilerbarnet. Hon verkar nöjd. Så lämnar jag över till Per och Sigge. Nej, Sigge och Claes. Ha det bra. Tja. Your own
personal Jesus. Hoppas att han frisknar till. Leverans som vanligt, hur som helst, från Jesus. Det här var ju, vi ska avsluta det här nu.
Ja, knyta ihop säcken.
För gott.
Ja, för gott.
Nej, vi vet inte riktigt när nästa avsnitt blir.
Nej.
Vet du?
Nej, efter sommaren kan vi säga.
Efter sommaren, ja.
När är nu sommaren är slut?
Vi vet inte vad som händer i Kalmar. Vi kanske måste. Mm. Vi kanske är tvingade att
ja, hitta på något.
Ge våra reflektioner.
Ja.
För det är det vi ser fram emot närmast. Streetmilen i Kalmar.
Ja, den kommer bli rolig.
Så man skulle vilja ha lite mer kött på benen. Jag skulle vilja veta lite mer. Ja. Eller du kanske har. Vad är för bana?
Nej.
Det vet inte.
Jag vet inte. Nej. Jag tycker man ska fråga, det är väl bäst att fråga han som bossen, milebossen.
Slang.
Ja, Micke Larsson slang.
Vi ringer.
Ja.
Tjena.
Hallå där.
Hej där.
Är detta initiativtagaren till Kalmar Street Mile?
Stämmer bra det.
Men det är inte paus där. Du är lite osäker själv.
Ja, vi hörde faktiskt om du sa att är det eller det är
okej, okay, yeah, all right. Det är, slang, det är ju nära nu. Det smäller ju 2 augusti.
Ja, det är bara en dryg vecka bort ju.
Vi har pratat om våra förväntningar. Vilka är dina förväntningar på det här racet?
Mina förväntningar är att det kommer vara mycket folk som kollar, som är engagerade och tycker det är jävligt roligt. Att löparna tycker det är kul och att vi får ett jämnt och bra race, gärna med tajt avslutning, ett samlat fält, och att alla är nöjda efter, så att vi kan köra vidare nästa år igen då. Det är så jag hoppas. Ja, alla är nöjda helt enkelt.
Tittar man på startfältet, så det är ju ett grymt startfält. Hur har det lyckats?
Ja, men David har ju, Nilsson har ju varit ansvarig och jagat in löpare, och sen har vi försökt dra så det blir ett jättebra fält, tycker vi är viktigt. Och jag menar, en del tjatar kanske att man ska hitta någon av de här norska bröderna då, men då kanske det inte blir så spännande som man vill ha det. Förstår vad jag menar. Så att, jag tycker att han har lyckats bra, David. Och det är 22 namn på listan just nu, så vet man ju alltid att saker kan hända sista veckan, men ja, det ser bra ut.
Vi hade Andreas Almgren här som gäst alldeles nyss, som är en av dem som kommer springa. Vilka är dina favoriter till titeln?
Andreas är ju en av favoriterna, och sen har vi ju från Nederländerna Mike Foppen som gjorde 13.25 nu i Hoisten här. Han är också ett sånt namn. Elmer Engholm, ett sånt namn. Dansken också, Nicke Rosgaard. Suldan Hassan också. Någon av de fem tror jag ligger bra till. Faktiskt. Så vet man ju inte om Rogestedt, hur formen är och sådär.
Nej. Vi spekulerar lite här om banan som inte vi har superkoll på, men det har du. Vad kan du berätta?
Ja, det är ju det är en bana som är helt instängslad, för de cyklar ju på den precis före. Enligt cyklisten är den cirka 1,7 km, men vi ska ju naturligtvis ha en exakt 1609 meter. Så den kommer ju vara inhägnad med staket. Och sen är det fyra nätta svängar. Det är alltså inga som kommer dra ner farten. Så det, jag vill säga att den är lättlöpt ur den aspekten. Sen är det lite kullersten som kanske kan sänka farten. Sen går det in centrala Kalmar från något som heter Stortorget förbi Larmtorget då, eller Larmtorget som vi säger då.
Ja.
Och sen tillbaka till Stortorget då. Och ja, förhoppningsvis en bra inramning också då.
Så det är en bana, alltså det är start och mål vid samma position, eller?
Ja, det är samma position, start och mål, och det är också där som är centrumet för cykelgrejen, och där Roberto Vacchi sitter och kommenterar och sådär, och det kommer ju filmas och gå upp på storbild också, förhoppningsvis som det var förra året då, så man kan följa loppet från Stortorget också då, hela loppet då.
Hur mycket folk räknar du med?
Ja, jag har svårt att kvantifiera, men det har ju varit väldigt mycket folk innan och kikat oss. Så det är klart, det är ju lite värdeberoende också. Är det ju, men jag vill ha tryck liksom, och gärna att man tagit någon bira innan då. Så får man gärna göra det. Därför jag diskuterar att vi skulle starta före cyklingen eller efter. Jag tror det är bättre att ligga efter då, så det blir ungefär klockan 9 då starten går. Jag tror det är rätt så bra tid då. Lite mörkare och lite sådär.
Vi försökte räkna ut här hur mycket man kan vinna om man springer loppet, men vi kunde inte komma upp i så höga summor riktigt. För det är mycket pengar, eller hur?
Ja, vi har en prispott på ungefär 80 000 då, där vinnaren får 25 och sen är det tre spurtpriser på 5 000 var. Och så 40 000 kan man ju maximalt ta in själv då. Och det är väl helt okej, va?
Verkligen.
Så första tre har vi 25, 15, 10 då. Och sen går vi ner 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1 ner då.
Var ligger spurtpriserna någonstans då?
Vi kommer ju sätta ut dem nästa vecka. Men tanken är att om det fungerar då, att de kommer bli ungefär 4, 8 och 12 då. Så att, och sen kommer vi också ha kriterier för så att man inte kan springa 400 meter och sen bara lägga av och jogga in då.
Nej.
Utan det ska, man ska fullfölja med en viss stil också då. För att annars blir det lite tråkigt, tycker vi då.
Det blir jävligt kul att följa.
Ja, jättekul att ni kommer dit också.
Ja, det är det.
På jul. Och ni har tydligtvis ett wildcard och ni vill springa också, det vet ni.
Ja,
får man ro?
Ja, du kan sätta dig i rodmaskin i följebilen alltså. Och du kan ju få cykla om du vill.
Ja,
vi hittar på något.
Jag hoppas att det här blir en jävligt bra grej så fler kanske kan följa efter, så... Jag tror ändå på konceptet att man kör lite snabbare, korta lopp in i centrum där det är folk och sådär, och att man får visa upp sig sådär som banlöpare.
Helt rätt. Jag håller med dig. Tror det blir grymt. Det blir kul att ses där. Tack så mycket, Slang.
Lycka till.
Tack.
Med podden.
Tack. Ja. Hej. Nu är vi klara. Nästan. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time.
Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down.
Jag tänkte så här, innan vi är klara.
Ja.
Kan inte du berätta någon anekdot?
Från ett gym?
Jag vet inte. Men från var som helst. Du har ju för fan cyklat över hela jävla Gotland. Måste ju ha hänt något.
Jaha, du tänker så. Någon cykelanekdot.
Du stannar inte och käkar bullar och sånt där? Och...
Nej, det har ju jag bestämt för att jag inte håller på med sånt. Sån här kafferast och
cykarast. Ja, då har du inte blivit riktigt.
Men jag käkade i morse faktiskt på vägen hit. Mm. Då cyklade jag... Jag hade cyklat, jag åt ingen frukost och cyklade 2 timmar. Och då började jag bli lite skakig, så då stannade jag faktiskt och köpte en croissant. Mm. Så det bröts idag.
Ja,
det
bröts.
Ja. Nej, men annars, det händer inte så mycket i sadeln på Gotland om man sitter och cyklar själv faktiskt. Det gör inte det. Det är inte spännande på det sättet.
Faktiskt. Nej. Som konditionsidrotter oftast inte är.
Nej, det är ganska monotont.
Ja. Däremot, om man styrketränar, då kan det bli roligt.
Ja. Där ser du lite mer fler utövare på samma ställe.
Så. Ja. Jag såg en gubbe.
Ja.
Han var äldre än jag.
Mm.
Han hade skivstång.
Ja.
Mm. Över axlarna.
Det är inte helt ovanligt.
Jag ska göra knäböj kanske.
Ja.
Men han hade inga vikter på stången.
Nej.
Han hade gummiband. Såna här långa, svarta gummiband.
Okay.
Och i dem hängde det vikter.
Ja. Jag skulle vilja se en bild på det. Var tunga, stora såna här viktskivor då? Var det?
Jag kan inte sånt där.
Nej, okej. Okay. Det hängde vikter där i alla fall. Någon typ av vikt.
Ja.
Ja.
Där sätter vi punkt.
Ja. Tack för idag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.